uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Hej världen, här är Sverige. Har ni hört talas om Isak? Har ni hört talas om Gyökeres? Alltså det hade ni, ja. Ja, och Ajari. Ajajajaj. Vilken VM-premiär för den killen.
Ja, vi har faktiskt fått vara med om en modern klassiker. Ett fullständigt oväntat resultat. Och så här gick det till när Sverige dundrade in i VM med en total kross.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Det var ett ifrågasatt Sverige, du Samir, som klev in i den här VM-turneringen. Och vi som svenskar hade ju några tydliga önskemål. Inga slarvmål bakåt och så gärna fina mål och samspel mellan storstjärnorna Gyökeres och Isak.
Löftet om vad Sverige skulle kunna vara, att vi är det här landet med det potenta anfallet, kanske en av världens främsta anfallskombinationer, duos, partners. Men de har ju faktiskt inte fått så mycket tid tillsammans. Det har varit skadebekymmer som har hållit båda isär ifrån varandra. Nu skulle de få starta ihop i en VM-premiär och som det gick sen.
Och så finns det ju fler som klev fram dessutom och kanske framförallt en huvudperson.
Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige!
Ja, men när det målet kom, då minns jag att jag satt och tänkte, gud vad skönt, om det skulle nu vara så här en dag att Isak och Gyökeres inte hittar varandra. Men då har vi andra som faktiskt kliver fram och tar den där platsen. Vad härligt det är med Ayari i truppen och som startar där på mittfältet. En Ayari som liksom, han var ju lite det här nya Sverige då, som skulle kanske vara kittet i mitten som bar oss fram till framgång under Jon Dahl Tomasson. Men så var det istället en period av mörker som vällde in över Sverige och över landslaget. Då Ayari liksom lite kröp samman och försvann.
Ja,
men nu, som en fågel Fenix som reser sig ur den här Jon Dahl Tomasson-askan.
Ja.
Jag vet inte hur mycket vi ska hålla på och peta i det där Jon Dahl Tomasson-såret, men det är svårt att låta bli en dag som den här.
Ja, men vi stänger igen det där och så kan vi istället ju peka på att det var en väldigt speciell upplevelse för just Yassin Ayari med tunisiska föräldrar som Radiosportens referenter Andreas Mats och Jon Persson liksom fick försvara lite där på pressläktaren mot sina tunisiska kollegor som menade att honom skulle ju vi ha, era tjuvar typ. Ayari har ju valt att representera Sverige, varit ganska självklart för honom, född och uppvuxen i Sverige, skolats fotbollsmässigt i Sverige, och han berättade också om det här trycket som har kommit från tunisiskt håll i TV4 och fotbollskanalen i ett möte med John Guidetti.
Minister, om den är
kaos.
Det är kaos. Jag måste ta bort kommentarer.
Ah,
jag lägger upp en bild om de kör alltså.
Alltså och
grejen är för de vill ha mig där.
Såklart.
Hans Instagram, DMs och kommentarer är kaos från tunisiskt håll. Och visst var det lite försiktigt firande när han gjorde det där 1-0-målet och lyfte tyngden från våra svenska axlar.
Nej, men det var ju ett sånt typ av firande som man ser spelare som har bytt klubb och sen gör mål mot sin gamla klubb och inte riktigt firar så där euforiskt utan istället dämpat, nästan ber om ursäkt. Det var ju ett sånt typ av firande vi fick se.
Men sen blev det ju ett mål till.
Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! 5-1!
Det var otroligt.
Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in i den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
Ska vi ta oss igenom de andra målen också lite för att götta oss i den här storsegen? För vi var inne på det inledningsvis att det var ju också leverans från de svenska storstjärnorna.
Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om, han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge, Gyökeres ligger kvar, Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
Ja!
Jajamensan! ett riktigt Alexander Isak-mål. Ett patenterat Alexander Isak-mål. Och 2-0 till Sverige.
Ja, där har vi dem ju. Forwardsparet, precis som vi har drömt om att de ska fungera.
Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres. Yes! Mål!
Så ja!
Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres.
Ja, det där var ju från trädgården i Stockholm där man firade Gyökeres målet. Nu ska vi höra ett ljudklipp. Det är alltså 25 sekunder långt. Och jag har gjort noll klipp inuti här. Utan det är realtid som vi får återhöra hur det här gick till.
Mattias Svanberg byts in i det svenska laget istället för Jesper Karlström. Det är fortfarande inte den där frisparken avverkad. Det är ett fint läge Yasin Ayari har att skicka in den här bollen i offensivt straffområde. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
Det är otroligt!
Nej, det är smått osannolikt.
Det är så himla härligt också att Skåne fick leverera. Det har ju varit lite av en sidovinkel att det här är den enda skåningen. Och att till exempel Bosnien-Herzegovina har fler skåningar i sitt landslag än vad Sverige har.
Himla läckert. Jag minns också när Svanberg byts in, då sitter jag lite frustrerad. För att jag har liksom varit peppad på att få se Anthony Elangren i den här matchen. Eller kanske en Taha Ali. Och att vi vinner med 5-1 och har kapital i den här truppen. Det finns spelare på bänken som inte ens har fått vara med i den här matchen som kan komma in och fylla på målkonton, vända matchbilder, vad man nu behöver dem till. Det känns ju också väldigt betryggande i det här läget, måste jag säga.
Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel efter den här matchen? Hans sista kvart i den första halvleken där ju Sverige släppte in ett mål visserligen, men han levererade ju ändå utifrån en förväntan som är ganska låg, så bara visade han att jo, då jag har här att göra.
Nej, men jag håller helt med. Samtidigt så, alltså, det är lätt att släta över det där baklängesmålet när man vinner med 5-1. Men ska man ta med sig någonting som ändå är lite så. Vi spelar med en fembackslinje, bjuder in Tunisien i slutet av den här halvleken. Släpper in 2-1 precis innan halvtidsvilan. Man pratar om det här psykologiskt viktiga målet som Tunisien får med sig. Och efter halvtidsvilan så är det ju Tunisien som trycker på inledningsvis. Och jag kände nervositet. Jag kände det här mörkret från gamla, nya Sverige komma tillbaka. Och nej, håller vi på att tappa det här? Ja. Lite så var känslan. Sen blev ju utgången helt annan.
Ja, den blev ju det. Och det finns ju få saker, om jag ska igen plocka fram några grejer som jag uppskattade med den här matchen vid sidan av att det blev en trygg stor seger. Det finns få saker som jag uppskattar mer än mittbackar på anfallsräd. Är du med mig?
Jag är helt med dig. Victor Nilsson Lindelöf. Då ska man också ha med sig att han nu i slutet av våren har fått spela mittfältare i sin klubb Aston Villa. Mm. Dit han ju kom efter åren i Manchester United.
Ja, där kom de in igen, ja.
De måste in varenda avsnitt. Jag menar att han är lite ute på någon typ av revanschbåge. Att han var ifrågasatt, han har inte fått spela inledningsvis så mycket Aston Villa, men hittar en plats i det där laget och är med och hjälper dem till en Europatitel. Mm. Alltså hans upptakt inför VM har ju varit liksom crème de la crème. Mm. Och sen får komma in och styra spelet. Han är ju så himla duktig på att föra fram bollen. Han har en otrolig fot och så är han det där lugnet också i den där backlinjen när det vill sig väl.
Och så är han ju rutinen också. Det är han ju inne på här när Kristoffer Karlsson, Radiosportens reporter, träffade honom alltså typ direkt efter matchen.
Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnare bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in. Laginsatserna är jag otroligt stolt över. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
Det lovar gott där.
Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt det är mycket jobb kvar, men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
Ska vi stanna upp lite där vid det som han ändå kommer in på, Victor Nilsson Lindelöf, att det bara är en match, det bara är en motståndare som har liksom stökats över ändå, det kan vi ju betona. Men att inte, man får inte springa iväg här. Alltså, frågan inför var ju, vad gör Sverige i VM så krånglig som vägen har varit? Men känslan nu är ju lite, vad gör Tunisien i VM?
Vi har fått bort det här, den värsta ångesten, de värsta så frågetecknena. Sverige är absolut förtjänt av en plats i VM. Vi är ett av de bästa lagen efter den första omgången.
Ja.
Men nu kommer ju testen på riktigt. Och vi kommer ju in på den matchen sen med Nederländerna och Japan. När de satte fart i halvleken i den matchen och började kötta på framåt, då var det ju rock'n'roll på planen. Och det blir ju ett helt annat typ av test för Sverige än den här matchen.
Ja, absolut. Man får ju ha två tankar samtidigt här. Men det som det betyder är att Sverige har lyckats med det som till exempel Schweiz inte gjorde med sitt favoritskap mot Qatar. Det blev oavgjort. Som Skottland inte gjorde i matchen mot VMs potentiellt sämsta lag Haiti. Det blev bara 1-0. Alltså Sverige har gjort 5-1 och ärligt talat ju alltså bäddat för att avancera minst som trea ifrån gruppspelet. För 8 av 12 treor går ju vidare. Nu har man 3 poäng och dessutom en fin målskillnad från den här matchen. Ska mycket till att Sverige missar en 16-delsfinal nu är ju ändå känslan.
Jag tycker man ska smittas också lite av den här hybrisen som råder här i USA. Jag har tänkt mycket på den här matchen som USA gjorde mot Paraguay. Nu kör de ju över Paraguay. Men det har ju trummats på en stämning kring det här landslaget, alltså det amerikanska, som att de faktiskt är potentiella utmanare om att vinna VM. I början så lät det ju som så klassiskt, typiskt, amerikanskt, vräkigt liksom, storhetsvansinne. Men efter den matchen, i tv-soffor, i olika samtal och poddar, så försöker den här tesen bankas in nu. Att USA faktiskt har där att göra. Och det är klart att å ena sidan, vissa i den svenska truppen har ju också pratat om VM-guld. Det är ju inte fel att sikta högt, men alltså bara få med sig lite av den här hybrisen. Vi är ändå i Nordamerika, vi är i USA. Det är så man bröstar upp sig och pratar om sig själva. Varför ska inte Sverige också göra det? Rida lite på den här sköna vågen nu den här veckan. Åka tillbaka till Dallas, fortsätta bygga på den här otroliga vibben som finns i det här laget som man har fått se prov på under träningarna och ladda om inför Nederländerna som ju faktiskt har all press på sig. Det ska vi komma ihåg.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Vi stannar kvar vid Sverige ändå. Det finns ju kanske ett litet orosmoln efter den här matchen mot Tunisien. Och det var ju att Gabriel Gudmundsson som har varit lite sjuk under uppladdningen på plats i USA där det har haft läger före matchen i Mexiko. Han haltade ju och såg ju inte ut att må något vidare och tecknade direkt ut mot bänken att han behövde bytas av helt enkelt. Beskedet från förbundskapten Graham Potter är att det var förhoppningsvis bara kramp. Och det kan man ju också förstå i den där hettan och om man har varit lite krasslig. Så vi behöver kanske inte direkt slå på den här stora orostrumman över att det är något skadeproblem med Gudmundsson. Värsta skadan efter den här matchen, den verkar förbundskapten Potter själv ha.
Det ser ut som att du blöder lite grann på örat där. Gick det så vilt till i firandet?
Jag vet inte. I don't know. All of a sudden I think one of the goals is somebody scratched my ear. I think it was that, but when people are jumping on you, things you get scratched.
Ja, det var många gånger ni firade idag.
Yeah, it's great for everybody back home. Everybody in the stands, it's a great night.
Vi har redan hört honom här i intervjuerna med spelarna, vår man på plats vid intervjumikrofonen eller radiosportens närmare bestämt. Kristoffer Karlsson, KK, Double K. Du, hur är känslan där i Monterrey?
Ja, men det är ju en eufori som ligger här i svensklägret efter match. Jag befinner mig just nu i den så kallade mixade zonen där spelarna kommer förbi. Och det är ju glada miner på alla håll. Vilken fantastisk kväll det var. Jag reagerade lite grann på från intervjuerna. Alexander Isak där som var inne på att han bet ifrån lite grann där kring samarbetet med Gyökeres och samarbetet med Gyökeres. Jag tycker det säger någonting ändå att de tycker det har varit lite tjatigt. Kan de spela ihop eller inte?
Ja, men låt oss höra vad han sa då.
Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme. Ni hade förarbete, spelade fram varandra.
Det har ni tjatat om att vi ska göra så att idag fick vi göra lite.
Hur skönt var det att ge det statementet?
Vi har pratat om det internt. Så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
Ja, tjatigt är det ju också att höra att ett landslag hittar energi i att rikta sin frustration mot media. Det är ändå bekant från förr ju.
Det kan vi bjuda på.
Ja, det kan vi verkligen göra.
Det ansvaret som man faktiskt har nu och som man levde upp till idag efter den här ändå hopplösa året han har haft. Det måste man också ta med sig, tycker jag. Det har varit jobbigt i Liverpool. Liverpool har inte gått bra den här säsongen. Många pekar på Alexander Isak, det faktum att han har varit skadad och inte har kunnat medverka och hjälpa till med den prislappen som han värvades till det här laget. Och att nu då lite få så stänga igen klaffen på alla kritiker och belackare och visa upp sig själv på den här största arenan av dem alla. Jag känner att jag är väldigt dras med nu i den här yran och euforin kring laget idag, men det är svårt att låta bli.
Men vad bra han var, han vann ju nästan bollen, snodde den från tunisiska försvarsspelare flera gånger, hade kunnat skapa mer lägen, och det kan man också ta med sig faktiskt från den här matchen, att Sverige gör 5 mål men hade gott kunnat bli 3 till. Kristoffer Karlsson, du har ju ställt frågorna till spelarna och till förbundskapten Potter också. Men kan du försöka sätta ord på vad tusan var det som hände?
Det är svårt att beskriva. Personligen så har man ju gått från lite grann av en pessimism de här förberedelseveckorna då. Speciellt efter de där genrepsmatcherna. Sen så, när Tunisien förlorar så stort som de gör mot Belgien, och så pratar man med tunisiska kollegor här på plats som är inne på att det här ser inget bra ut alls. Då blir det ju någon slags ljusning på horisonten, och den blev man ju varse direkt i den här matchen. 2-0 tidigt. Och sen även om de gillar att bjuda på baklängesmål så var det inte nervöst jättelänge.
Nej, men jag är nyfiken på du som har mött spelarna nu efteråt. Vad är det för känslor de utstrålar? Är det lättnad? Finns den med i bilden?
Nej, jag skulle säga eufori. Alltså, när Svanberg kommer av planen till min mikrofon så är det bara uppspända ögon. Alltså, det är sån otrolig glädje och lycka. Och han kan ju knappt ta in vad som har hänt. Och de är så glada för honom också, alla spelarna där omkring. De kommer ju av samtidigt. Viktor Gyökeres, Alexander Isak. De är så glada för Svanberg. De är så glada för Ajari. De klappar om varandra. Så lättnad kommer inte in här. Och det är väl det de bitvis är inne på när de biter ifrån lite grann. Att vi är inte dåliga. Vi är ganska bra faktiskt.
Det gick också väldigt snabbt, upplevde jag som följde sändningen i Radiosporten och P4, att få de här intervjuerna. Är de säger det någonting om att de är på tårna, de är taggade, de vill bara fortsätta rida på det här, eller hur tolkar du det?
Ja, men absolut, och de har ju så trevligt tillsammans där när de står och väntar på, för så fungerar det ju att någon gör radio och någon gör tv och någon gör tunisisk tv och allt vad det är, så det blir ju ett otroligt trevligt häng där. De här killarna gillar ju att hänga med varandra. Det märker man inte minst i spelartunneln där efteråt. De hade kunnat vara kvar där för alltid. Så ser det ju inte ut efter en förlust, ska vi påminna om. Utan, nej, det här var, de hade kunnat vara i den här stunden för evigt, samtliga av dem.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja, det är kanske svårt att tro det, men det har ju spelats annan boll idag också. Vi fick se Tyskland pulverisera lilla Curaçao med hela 7-1. Det var ju den första matchen du fick se i VM. Vilket målkalas du bjöds på. Hur var det?
Nej, men det var härligt. Det pågick dock någon slags twisterlek i bakgrunden med barn, så att det var inte så harmoniskt som jag hade hoppats på.
Jag såg en riktigt meningslös kuriosa. Curaçaos yta, om man tar ut volymen av den, så motsvarar det 7 miljoner liter tysk lager.
Okej.
Ja. Tyskland leder i alla fall den här gruppen nu på målskillnad. Rätt stor skillnad, va? Därför att Elfenbenskusten lyckades sno alla 3 poängen mot Ecuador efter att Amad Diallo, jag sa ju det till dig igår, gjorde mål i matchens 90:e minut. 1-0 till Elfenbenskusten alltså. Men den mest intressanta av dagens matcher ur ett svenskt perspektiv var ju såklart Nederländerna mot Japan. Våra grannar i gruppen, om vi kan kalla dem för det, som möttes här i Dallas på AT&T Stadium. En av de absolut flådigaste arenorna i USA. USA, hemmaplan för American football-laget Dallas Cowboys. Rika som troll och väldigt synliga i samtalet kring den amerikanska fotbollsligan, trots att de aldrig vinner. Mm. Och det här handlar väldigt mycket om deras ägare, den rika miljardären Jerry Jones. Han hörs och syns i media mest hela tiden. Everything is bigger in Texas. Det är ett mantra som jag har hört upprepas här på radio, i tidningar, liksom överallt. Och det tog Jerry Jones fasta på och såg till att AT&T Stadium har norra Amerikas största jumbotron. Den är så pass stor att när spelarna för en gångs skull sparkar på fotbollen i NFL, då träffar de ofta den här skärmen. Den är så stor att den är i vägen. Riktigt samma problem har ju inte fotbollen. Och varför pratar jag så mycket om den här arenan och inte matchen, undrar du kanske? Jo, för att första halvlek var, för att citera referent Jonas Enars, trött, slö och oinspirerande. Det var en värdelös fotbollshalvlek. Men ett par minuter in i den andra, då skulle det hela ta fart.
Ta hjälp av Grafenberg. Där kommer inlägget. Nickas mot Portosolpen i mål! 1-0 Nederländerna! Där kommer målet som frälser den nederländska publiken. Och eftersom det är nick så kan ni ju dra slutsatsen att det är lagkaptenen, veteranen, 34-åringe Virgil van Dijk. Målen in i offensivstraffområdet för japanerna. Ska det bli ett inlägg? Ja, det blir det. Här är Nakamura med bollen. Skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående. Från vänster kommer han in. Keito Nakamura. Fint gjort mitt på offensivplanen. Och Grafenberg spelar ut till höger till Somerville. Somerville in i offensivstraffområdet. Skottläge, skjuter där i mål! Crescencio Somerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna. När ledningen med 2-1 och springer ut mot... Kommer hörnan. Nickas i mål!
Ja, som natt och dag alltså. Det blev ju mål direkt i andra halvlek, vilket gjorde att båda de här lagen sen släppte loss och spelade riktig rock'n'roll-fotboll. Mest imponerande tycker jag kanske ändå var Japan, deras kämparanda och också flexibilitet, för de började matchen väldigt defensivt, men direkt efter att Nederländerna gjorde 1-0, då ställde Japan om och började trycka på och lyckades kvittera två gånger om. De vägrade ju ge upp i den här matchen. Positivt för Sverige var ju att inget av de här lagen vann. Mindre bra är att de ser väldigt vassa ut, de kan spela med högt tempo och verkligen sätta vårt försvar på prov. Och särskilt när en 2 meter lång och 90 kilo tung Virgil van Dijk kommer flygandes i luften och nickar in bollar på hörnor, då känns det ju livsfarligt.
Just det, och det är ju Nederländerna som Sverige möter i den andra gruppspelsomgången. Den 20 juni är datumet, tiden väldigt tilltalande, 19.00. Nu kan verkligen alla hänga med och se om Sverige faktiskt kan skaka om favorittippade Nederländerna här efter 5-1 mot Tunisien.
Låt oss blicka framåt då. För ikväll kliver ju VMs största favoriter in i turneringen. Oavsett om du frågar experter, fans eller kikar på oddsen, vinnare av VM 2026 är på förhand Spanien. Men det kanske inte är helt oförtjänt heller. Laget är det mest kompletta och balanserade. Bara för att sätta det här i liksom relation, vi har ju just pratat om Sverige och Tunisien. Inför den matchen lyftes ju Sveriges anfall fram, det var världsklass. Tunisiens försvar lyftes å andra sidan fram då som världsklass åt andra hållet. Ja, sen blev det ju som det blev, men Spanien har ju alla bitarna som krävs över hela planen. Och det har också visat sig i spelet, för det spanska landslaget, de är ju ett riktigt bra stim just nu. De är inne i en 30 matcher lång förlustfri svit, en av de längsta i sitt landslagshistoria. I kvalet har de sprutat in mål, 28 stycken har blivit, de har bara släppt in 4. De är ju också framförallt regerande Europamästare. Det var ju för 2 år sedan de vann mot England i finalen på Olympiastadion i Berlin. Det är ju ett lag med gott självförtroende som också är vana vid att bära det här favoritskapet. Och så här säger målvakten Arsenals David Raya.
Y ya veremos hasta dónde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo poder ganar el mundial.
Ja, men han säger ju helt enkelt här att de hoppas kunna möta förväntningarna av att vara favoriter och såklart ta hem en VM-titel. Och så här pratar egentligen bara mästare, eller hur?
Mm. Mm. Förutom Sverige som också har sagt att man siktar mot guld, men okej. Okay. Mm.
Inför VM har en del av snacket dock handlat om skadorna på deras stjärnanfallare. Det är ju Nico Williams och framförallt då 18-åriga superstjärnan Lamine Yamal till vardags i Barcelona. Han som lyfts fram som den nya Messi, som det redan pratas om som världens bästa fotbollsspelare. Och han var ju med där för 2 år sedan när Spanien vann EM. Mm. Det är helt sjukt att tänka, men det är en sån där så kallad generational talent. Alltså en unik talang som mycket väl kan få sitt globala genomslag under VM i år. Många känner ju ju till honom. Men på den här absolut mest liksom, internationella scenen har han ju alla möjligheter i världen att etablera sig nu. Och som ett led i det här globala liksom, övertagandet så har Lamine Yamal övat på sin engelska. Här berättar han i en frågestund på sin Insta om vad status är på hans engelska kunskaper.
I think my English is good, but my problem is I understand all, but it's difficult to me to explain something or talk good. Ref yellow card, offside. I have pain here. Deep run, I'm sure I missed it.
Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska. Han berättar ju här att han fattar ju all engelska, men han har ju väldigt svårt att uttrycka exakt det han menar.
Man kan relatera
till, eller hur? Men sen så drar han ju fram lite begrepp och ord som han har lärt sig, som då ref, alltså domare, yellow card, I have pain here, och deep run, som han berättar att hans tränare har lärt honom. Det har ju som helst spekulerats att Spanien skulle inleda VM utan Lamine Yamal, och att eftersom han då inte har kunnat träna eller matchas på liksom tillräckligt optimalt vis nu veckorna inför. Men häromdagen så berättade förbundskapten Luis de la Fuente för media att Lamine Yamal är klar för spel och att man kan tänka sig att han kommer få starta. Och kanske är också motståndet sådant att han kanske inte behöver spela hela matchen. Nej. För på andra sidan mittlinjen står ju Kap Verde. Mm. Den här lilla önationen utanför Afrikas västkust. De blå hajarna som är deras smeknamn. En ung fotbollsnation. Länge var ju Kap Verde en portugisisk koloni innan självständigheten. Och det ena landslaget började spela internationell fotboll under 80-talet. Det skulle dröja ända till 2014 innan de spelade sitt första afrikanska mästerskap. Sensationellt tog de sig till kvartsfinal. Och så nästa milstolpe då, tidigare i år, när Kap Verde kvalificerade sig till sitt allra första VM genom att komma etta i sin kvalgrupp före välmeriterade Kamerun till exempel. Mm. Något jag hajar till över i att de mötte Serbien i en träningsmatch inför VM, vann med 3-0. Spanien är ju inte Skottland, Haiti är kanske någonting annat, men ändå, man ska inte räkna bort Kap Verde som ett strykgäng.
Och det är ju den första matchen i det kommande VM-dygnet, eller den kommande VM-dagen, hur vi nu ska uttrycka det när vi är i olika tidszoner. 18.00 Spanien mot Kap Verde, 21.00, en härlig match, Belgien mot Egypten, sista chansen för dem som är kvar av den här gyllene belgiska generationen som ju aldrig vann någonting, eller de tog ett brons 2018, och de som fortfarande är kvar, det är framförallt anfallaren Lukaku, mittfältaren De Bruyne och målvakten Courtois. Sista chansen nu, och det gäller ju också med största sannolikhet Egyptens superduper dunderstjärna Mohamed Salah, som ju många Liverpool-svenskar dyrkar, men han har ju inte fått vara med och vinna med Egypten i VM. 3 raka förluster blev det när de var med 2018. 21.00 spelar de mot Belgien. Och sen vid midnatt, skarven mot tisdagen den 16 juni, då är det Saudiarabien mot Uruguay.
Ja, den matchen kommer jag hålla ett extra öga på, faktiskt på grund av tränarkaos. Uruguay leds ju av chilenaren Marcelo Bielsa, som kallas för El Loco, galningen, för att han är liksom besatt av detaljer och taktik. Och Bielsa är ju känd för att vara väldigt krävande, och lagen han är i har en tendens att implodera. Uruguay är inget undantag. Sen ska man komma ihåg Uruguays kapten. Det är ju en viss Federico Valverde till vardags i Real Madrid, som har legat bakom många kaosrubriker och kontroverser under våren. Han har ju bland annat slagits med sin lagkompis, fransmannen Aurélien Tchouaméni. Så frågan är vem som egentligen är den toxiska i det här laget. Saudiarabien tog sig till VM med förbundskapten Hervé Renard, fransmannen som har gjort sin grej att träna och beskriva landslag.
Honom gillar du.
Som Zambia. Jag älskar honom. Alltså han har varit i Zambia, Angola, Marocko, Elfenbenskusten. Listan är lång. Han är också känd för att se oförskämt bra ut. Så pass bra att norsk TV under VM 2022 i Qatar kallade honom för porrtränaren.
Nej.
Alltså som någon märklig norsk komplimang. Porrtränaren.
Så kan man inte göra.
Men, nej, jag vet, det är gränslöst. Men det är också normen, eller hur? För bara någon månad sedan dock fick Hervé plötsligt sparken, trots att han alltså tog dem till VM igen. Och sist de var med och chockade de ju fotbollsvärlden när de vann mot Argentina i sin öppningsmatch med 2-1. Men gamla meriter räcker ju inte långt. Saudi fick stryk i vänskapsmatch mot Egypten med 4-1. Och sen vet du vilka de förlorade mot? Serbien.
Aha,
och då drog det saudiska fotbollsförbundet i nödbromsen och kickade Hervé. Så det är två lag med minst sagt kaotiska tränarbänkar som möts här i en match som jag tror kommer bli ganska svängig.
Och så den sista som vi blickar fram emot här när vi påminner lite om de kommande matcherna. 03.00, dags för Iran mot Nya Zeeland. och vilken tuff uppladdning det har varit, vilka svåra förutsättningar det blir för Iran med tanke på kriget i hemlandet, regionen däromkring, attackerna sedan i vintras från bland andra USA ju. Nu verkar det hända grejer där på det politiska planet de länderna emellan, men det var ju mycket som var oklart kring Irans VM-resa ända in i det sista. Ville Iran ens komma till VM? Skulle de få visum till USA? Svaret är ju nej, typ att de inte fick det. Iran spelar ju opraktiskt nog alla sina matcher på just amerikansk mark och skulle haft sitt läge där. Men det har de inte fått visum för. Istället så bor de precis söder om gränsen i Mexiko, i Tijuana. Och Iran reser alltså inte till sina matchstäder dagen före, som är brukligt för alla lag, för att känna in arenan, göra presskonferenser, sova gott där, vakna på rätt ställe. Utan de flyger liksom bara in och ut samma dag, för de får bara endagsvisum till USA. Hur blir detta VM för dem egentligen? Och mitt i allt det så finns ju en av kuggarna i laget, Malmökillen från början, Saman Ghoddos, som i för övrigt slog igenom i Graham Potters Östersund för massa år sedan. Så det blir väldigt intressant att följa Iran av många anledningar med start 03.00 natten mot tisdag, eller tisdag morgon möjligtvis.
Och oss hör du igen 05.35 i Sveriges Radio-appen, i P3 och i P4.
Ser lite Lind då, eller? Aj, 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 aj. Yasin Ayari.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.